Att det inte behövs några långa och krångliga böner, utan vi kommer frimodigt inför dig och ber om hälsa. Är det din vilja att hela just nu, så finns det redan färdigt och då kommer det att ske. Tackar dig, Fader. Att vi kan slappna av när vi ber till Gud och känna så här att ber vi efter hans vilja, då har vi det redan och då sker det. Och är det inte hans vilja just nu, så kan vi förbida och vänta. För att han vill alltid upprätta oss i sin tid. Min granne ringde igår kväll och hennes katt var sjuk. Så hon tyckte liksom att det måste skjutas ikväll. Men jag sa, vänta till imorgon bitti. För en ung katt som blev kastrerad i våras, så tydligen att det kanske har blivit brock då, för att det hängde ut, som hon trodde, tarmarna under katten. Och som tyckte liksom att vi måste ta bort den på en gång. Och då kände jag sig efter, så jag bara satt och slappnade av och åt på kvällen och tänkte, Fader, om det ligger i din vilja att du vill hela katten, så behövs det inget mer än att be. Och vill du hela katten, så gör du det. Och det kändes så jätteenkelt. Så att är det efter Faderns vilja, då vet vi att då är det nu. Och vilket Gud hela nu eller senare, bara just det här att be efter hans vilja. Och sen kom hon och bankade på dörren tidigt i morse. Katten var helad. Jättelycklig. Och hennes lilla dotter var jätteglad. Så att vi kan slappna av. Ibland vet vi så här att vi ber. Och vi kan veta att Gud vill hela oss. Men ändå sker det inte nu. Så att det inte är i nuet Gud vill göra någonting. Och jag såg häromdagen så tydligt varför Gud ibland väntar. Och man upplever kamp och det tar lång tid innan det blir någon förändring. Så såg jag bara hur Gud vill vidga vårt innersta när vi söker honom gång på gång. För att vi ska kunna ta emot mer nåd. För att vi ska kunna ta emot mer ifrån honom. För ofta när man får saker fort, så blir det inget djup. Utan det kan vara ytligt. Men när man får vänta och vänta och vänta inför Gud, och man får ropa till honom och förbida honom, då blir det ett djup i vårt innersta. Och då kan man ta emot mer nåd. Så att vi kan vara så trygga när vi ber, att ber vi efter hans vilja, då sker det nu. Och annars kan man tryggt vänta. Gud är så god. Mycket godare än vad vi kan fatta. Den här veckan så har jag sökt Gud för någonting till helgen och ha. Och ingenting kom det. Och man kan söka och liksom ingenting sådär. Och sen igår så kändes det plötsligt bara som man kan känna att man har någonting. Så där, jag känner så här, det känns som det ligger någonting i mig. Och så satte jag mig och då rann det ut. Och då tänkte jag så här, åh Fader, så speciellt det. Att det kan komma från himlen som ljuvlighet. Och det är så mycket, så Gud kommer nog inte att leda oss igenom allt. Men det var så ljuvligt det jag såg. Och jag såg som en syn. Jag såg när vi blir kristna och i det tillstånd man kommer. Och denna långa ökenvandring. Och så såg jag en skapelse som blev skapad allt vackrare och vackrare och vackrare och vackrare. Det vackraste Gud har skapat. Och det står i Höga visan, vem är hon som kommer upp ur öknen? Jag såg Kristi brud och Guds mål på ett sätt som jag aldrig sett det. Och det var allt går ut på, att forma en brud till Jesus. Och då såg jag också Gud visa mig hur djävulen hela tiden jobbar för att hindra oss att liksom få tag i Jesus. Dels att inte kristna ska se Jesus, men att vi inte ska börja leva av honom. Utan att djävulen erbjuder alltså evigt liv på sitt sätt utanför Kristus. Med 1000 olika preparat, 1000 olika metoder för att vi ska få hälsa och på något sätt leva gott utan Jesus. Och man hittar på nya saker hela tiden för våra kroppar. Och man känner också ibland hur vilka såna här farorapporter kommer, att nu är det farligt. Så att djävulen ska få människan i ett grepp. Att nu är det farligt att äta mer än ett par champinjoner. Då kan man få cancer. Och så ska man äta något annat istället, så blir man frisk. Det är hela tiden det här greppet utanför Kristus. Och hur djävulen sa till dem redan i Edens lustgård, ingalunda skall ni dö. Utan han vill lura människan till att leva utanför Kristus hela tiden. Likadant att han lockar med frid genom New Age och massa olika religioner, alltså bara inte Jesus. Jag kände det lycka, stimulans, att det är ett enormt utbud för att inte finna Jesus. Och djävulen hittar på mer och mer bara vi missar Jesus. Och den frukten som djävulen kommer med är en lust för ögonen. Och det behöver vi veta, det är en frestelse. Det är en lust för ögonen. Det är gott att äta. Och ett ljuvligt träd står i första Mosebok 3:6. Och jag har aldrig sett förut att det står att det var gott att äta. Har ni sett det? Att det var gott. Det står, ni kan slå upp det sen hemma. En lust för ögonen och gott att äta. Ett ljuvligt träd. Så det är en fara för oss idag att djävulen erbjuder det här. Och då känner jag så här att när man mår dåligt eller när man är under betryck, att det är då djävulen skickar fram så mycket saker för att jag inte ska ta det genom Jesus. Och jag är ju i övergångsåldern och nu har knipit till igen. Jag har haft 10 månader där det var rätt så lugnt, men sista tiden så kör det jättehårt. Men då känner jag så här, jag har bett Gud att hela mig. Men då tänker jag så här, och djävulen säger massa bra saker utanför Kristus som jag känner att det inte är Jesus. Och då tänker jag så här, om Gud inte vill jag ska vara frisk, då vill jag inte vara frisk. Om Gud inte vill att jag ska leva, då vill jag dö. Om Gud vill att jag ska vara fattig, då vill jag inte ha en krona. Jag känner så här, jag vill inte ha någonting som inte Gud vill. Sen om Gud leder mig att ta medicin, det är en annan sak. Man behöver känna igen på det här vad som är frestelse och att söka liv och frälsning utanför Jesus. Att känna igen det. Så man känner så här, jag vill bara ha Jesus. Jag vill vara hans brud. Och jag vill bara ha honom. Sen får det gå som du vill. Så att kunna känna igen fienden när han kommer. Och jag tänkte så här, de här två träden, egentligen den här frukten som är god att äta, stod ju mitt i lustgården och det gjorde ju livets träd också. Och det liv som man, det träd som man väljer, det liksom blir centrum i ens liv. Det är det livet kommer att kretsa runt. Och djävulen vill ha vårt liv i kunskapens träd på gott och ont. Vi ska använda vårt förstånd och vi ska räkna ut det för att vi ska leva och bli lyckliga och allt det här. Istället för att kasta allt det och äta av livets träd. Som inte alltid smakar så gott. Som inte ger köttet näring, men den inre människan. Men att känna igen det. Och att i varje kristen, när vi är på nytt födda, så finns det övervinnande liv till allt vad djävulen hittar på. Och Gud har betonat det för mig på sista tiden, att allt som kommer emot oss, som inte är Guds vilja, finns liv att besegra. Bara jag vänder mig till Jesus. Men man kan ju känna ibland att det haglar emot oss. Alla våra ömma punkter. Ni vet de här ömma punkterna, killeshälarna man har. Skjuter djävulen hela tiden. Har ni märkt det? Men det finns liv som Gud vill förlösa i oss mot det djävulen gör. Och det står ju det i, ni kan slå upp det också om ni skriver, 1 Johannes 5. 4 och 5, 14 och 15 så står det verkligen att i oss som tror att Jesus är Guds son finns det livet som besegrar allt ont genom tron på Jesus. Och då hörde jag Gud säga till mig en dag, så sa han så här, om du vandrar ostraffligt inför mig, alltså genom min kraft, så kommer det vara en lust för mig att sträcka ut min frälsande arm och strida för dig. Och ju svårare saker som kommer emot dig, ju roligare kommer det vara för mig, sa Gud. Så Gud kommer, han vill strida för oss. Han vill nita det som är ont och destruktivt. Men vi behöver komma in i att leva ostraffligt. Och det är det vi håller på med idag. Vad Gud gör idag, det är att han helgar oss. För att han sen ska uppenbara sig i oss och genom oss. Det är det som händer idag. Och därför tillåts vissa svåra saker. För när man lider så drar man sig närmare Gud. Och blir hungrigare efter honom. Tyvärr är det ju så. Och man behöver honom mer. Så idag är en helgelsetid. Och där vi ska mogna mer och mer. Men att djävulen hela tiden vill fresta oss att leva utanför Kristus. Och man kan känna så här. När man känner att man lever i Kristus. Så upplever jag det så här. Som en sån enorm frid. Så känns det för mig. Att man kan lösa korsord i Kristus. Man kan titta på tv i Kristus. Man kan äta god mat i Kristus. Man kan be i honom. Men just den här känslan. Och man kan njuta av naturen. Att förbli i honom. Det är inte, har inte med några religiösa aktiviteter. Utan att jag får förbli i honom. Och det har känt att börja vaka över att vara i Kristus. För djävulen gör allt för att man ska dras ut. Och många gånger känner man hur människor pressar en. Jag vet inte om ni känt det. Människor pressar en till att göra någonting. Har ni känt det? Någon gång. Och då känner man att gör man det så kommer man utanför Kristus. Hur fienden hela tiden försöker få ut den. Och då förlorar man friden. Och allt blir ansträngande. Så att lära sig den här andliga känsligheten. Att förbli i honom. Och där jag känner igen hans röst. För fienden tar också bibelord till oss. Och förskapar sig till ett ljusets ängel. Och jag tänkte så här. Gud, hur ska jag liksom kunna känna igen din röst alltid? För ibland kommer ett bibelord som nitar det nästan. Ett slag under bältet. Har ni fått det någon gång? Så kände jag så att när Gud talar till dig. Så väcker det en sång i din själ. När Gud säger något till dig. Så njuter du och det blir en sång. En närvaro av Gud. En ljuvlighet. En härlighet. När djävulen säger någonting till dig. Så blir du förvirrad. Och rädd. Tänk på det. Du undrar hur är det här egentligen. Och du blir orolig. Att Gud inte är nöjd med dig. Att du har gjort fel. Och så här. Tänk på det. Så att lära dig att känna igen. Den här andemakten. Som ger bedrövelse egentligen alltid. Och man kan känna när man är i en kamp hur man sträcker sig mot Gud och så får man ett hopp att Gud ska gripa in och förvandla situationen. Har ni känt det? Och så lever man i det hoppet och plötsligt kommer en annan röst som bankar sig igenom och så plötsligt är hoppet borta och ser det bedrövelse. Har ni känt det? Och man kan till och med börja tvivla. Har ni varit med om det? Den här onda anden vill få en att tvivla. Tvivla på att Gud hör, att Gud vill, att Gud är god. Och går ännu längre, den kan till och med tvivla så att man känner så här, finns Gud egentligen? Jag är säkert lurad. Allt är nog ett påhitt. Kristendomen är nog en lögn. Har djävulen kört dig dit någon gång? Men att kunna känna igen det. Att känna igen den här onda anden. Och kunna låta bli och lyssna på den, sätta ett stopp för den. För när Gud talar så är det en sång. Men djävulen använder också bibelord. Och på ett mycket pricksäkert sätt. Och det gjorde han mot Jesus i öknen. För Gud vill att vi ska kunna få fostras i frid och i fred så mycket som möjligt från det som är destruktivt. För att det ska bli vad Gud har tänkt. Så att sanningen behöver planteras och befästas i själen ideligen för att i alla lägen besegra lögnen. Så man behöver läsa Bibeln. Man behöver verkligen få in det som är av Gud i sig. Så att det är ett övertryck och att sanningen är befäst när djävulen vill sänka oss. För att Gud vill genom Jesus skapa det vackraste i skapelsen, Kristi brud. Och de här Gud ledde mig att börja läsa Höga visan. Och jag har aldrig sett att det står så mycket i Höga visan. För det är det Gud gör idag. Han formar en brud. Vi ska titta i Höga visan. Och Gud vill uppmuntra oss i det vi är i idag och den kamp vi står i på olika sätt. Att veta att Gud gör någonting gott. Även i det som är svårt. Fienden kommer aldrig att triumfera i en människas liv som älskar Jesus. Aldrig. Och i Höga visan 1 så står det så här. Eller vers 2 är det. Kyssar ger han mig, kyssar av sin mun. Till din kärlek är mer ljuv än vin. Ljuv är doften av dina salvor. Jag har en utgjuten salva i ditt namn. För den skull har tärnorna dig kär. Här ser man plötsligt att det är en som talar. Och sen handlar det också om tärnor. Så man ser att det finns flera tärnor som har Jesus kär. Men det är en annan som skriver, alltså bruden skriver. Och när människor blir frälsta och blir födda på nytt, så finns det en viss sorts själ som bejakar hans kyss mer än andra kristnas själar. Det är en skillnad på gensvar. Så det finns en viss människas själ, en viss sorts själ som bejakar kyssen från Jesus mer än andra. Tärnorna hade Jesus kär, men denna brudesjäl blir helt betagen och vill inte ha någonting annat egentligen än dessa kyssar från honom. Så det blir en skillnad. Drag mig med dig, säger bruden. Jag är fortfarande här, är det vi? Med hast vill vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Så många också från början, när människor blir frälsta, går med Jesus med hast. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Vi vill prisa din kärlek högre än vin. Med rätta har man dig kär. Så här är det både tärnorna och bruden som följer honom. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Vi vill prisa din kärlek högre än vin. Med rätta har man dig kär. Sen säger bruden så här. För att hon går alltså djupt med Jesus. Och då ser hon sin synd. Hon ser sin egen svaghet. Och alla kristna, om man är riktigt ärlig och tittar på sig själv hur man har gjort och tittar på hur läget är i Kristi kropp. Så vissa kristna tycker att de är bra. Har ni mött någon kristen som ser att de i sig själva är bra och är nöjda med sig själva och präktiga och de sköter sitt gudstjänstliv. De ger tionde och de går i kyrkan som man bör göra och liksom det är bra. Och sen finns det andra som plötsligt sjunker ihop av förtvivlan för att de är värre än alla andra. De plötsligt ser så här att i mig bor ju inte någonting gott. Och jag orkar inte hyckla och lappa på några fikonlöv. Utan jag är en oduglig syndare. Jag har inte en chans. Jag är ett hopplöst fall utan Guds kraft. Jag kan inte göra något gott. Hur jag än anstränger mig så kan jag inte prestera något gott. Och jag orkar inte förställa mig. Det är brudesjälen. Hon kommer dit där hon ser att jag är värre än andra. Och det är inte bara hon som tycker att hon är värre än andra. Det tycker andra också. Och det säger hon, se inte på att jag är så svart. Ni behöver inte hålla på och hålla med och titta här. För att andra gör det också. Tycker det är något fel på den där svarta. Och det står så här. Svart är jag, dock är jag täck. Gud, det är bra ändå. Jag är svart. Men inför Gud så är jag ändå liksom förlåten. Han vet det här. Ni Jerusalems döttrar. Lik Kedars hydd och lik Salmos tält. Se inte därpå att jag är så svart. Att solen har bränt mig så. Alltså, synden hade gått hårt fram. Och hon erkände det. Men hon ville inte ha andras också. Så här. Min moders söner blev vreda på mig. Och det kommer rätt så tidigt. När brudesjälen börjar urskilja sig. Så blir de andra ilskna. Och satte mig till vingårdsvakterska. Alltså man ska in i tjänst. Man ska göra någonting präktigt väldigt snabbt i Guds rike. Och då säger hon så här. Min egen vingård kunde jag inte vakta. Alltså man kom ut i en funktion och det egna vingården där jag ska möta min älskade brudgum hinner jag inte med. Och det var det som jag längtade efter mest. Hans kyssar i mitt eget innersta. Men när, och Gud visar mig att det här hjärtat, vi ska läsa sen i 7 och 8 också, att det här hjärtat inför Gud, det berör honom. Det, hennes val, det väcker Guds hjärta. Och Gud tar tag i den här människan på ett speciellt sätt. Alltså Gud själv blir berörd. Och så säger hon så här. I vers 7. Säg mig du som min själ har kär. För bruden, hon älskar Jesus. Mer än att jobba i någon annans vingård. Hon älskar honom. Säg mig du som min själ har kär. Varför du din jord i bet? Var går de som har valt dig? Var är de någonstans? Var är de som går efter dig, Jesus? Var låter du den vila om middagen? Och så säger hon så här. Må jag slippa att gå lik en vilsekommen kvinna vid dina vänners jordar. Hon vill inte gå vid Jesu vänners jordar. Hon ville gå till hans jord. Och jag tror brudesjälen känner så här. Var hör jag hemma? Var är det mina? Var är de som är likadana? Var för han sin jord? Var är hans jord? Jag vill inte gå vilsekommen vid vännernas jorda. Jag vill hitta hans jord. Och jag tror att det finns en brudesjäl idag i det här landet som springer runt överallt. Undrar, var hör jag hemma? Var kan jag finna honom? Och jag tror faktiskt att den brudesjälen kan ledas runt väldigt fritt och hitta honom lite här och där. Där han vet att han kommer att få uppenbara sig. Det tror jag. Även om han sen kommer att ha en plats för henne där han kommer att verka genom henne. Och i vers 8 så svarar han till henne så här: om du inte vet det. Och så säger han så här: du skönaste bland kvinnor. Så att han är berörd av hennes val. Så gå blott och stad i jordens spår och för dina killingar i bet vid herdarnas tält. Att kunna finna fram till hans egen jord. Och bruden, hon följer och växer i ödmjukhet. Jag tänkte, vi ska bara hoppa lite. Men att hon följer och fortsätter. Och i Höga visan 2:1 så ser hon sin litenhet. Det står så här: jag är ett ringa blomster i Saron, en lilja i dalen. Så hon ser sin litenhet. Ja, så som en lilja bland törnen, så är min älskade bland jungfrur. Så som ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar. Ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun. Så Jesus säger: jag så som en lilja bland törnen är hon, så är min älskade bland jungfrur. Och bruden svarar: så som ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar. Ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun. Hon väljer bort kunskapens träd på gott och ont, och hon går till livets träd och söker all sin mättnad i den frukten och också skuggan. Så hon tar sin tillflykt till livets träd och överger det andra. Livets träd både som mättnad och tillflykt. Och hon säger så här: i vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans baner över mig. Så att kärleken blir, hans kärlek blir hennes beskydd. Så att när det onda kommer och slår mot hennes själ och försöker störa henne i kärleken, för brudesjälen tål inte djävulen. Helst använder han andra kristna att störa brudesjälen, att hon gör fel, så att hon ska bli oroad. Och hon säger många gånger så här: stör inte kärleken, för en själv så vill, för jag klarar av det. Men kärleken är skyddet för hennes själ, så att hon inte ska bli sårad. Hans kärlek blir hennes skydd. Och när bruden vandrar, när en människa bestämmer sig för Jesus, det är det jag tänker följa. Jag vill inte bli någonting i den här världen. Jag vill inte tillhöra några speciella församlingar. Jag går vart du vill. Var du vill jag ska vara, där vill jag vara. Jag vill älska allt ditt folk, men det är dig jag vill efterfölja. Så i den här efterföljelsen, i den här äkta efterföljelsen, så finns det många årstider. Det finns svåra årstider, det finns vinter för att det ska bli en god frukt. Det finns alla årstider, och det är inte alltid som det är lätt att efterfölja honom, utan många gånger tvärsom. Men i Höga visan 3, vers 2-4, så är det en sån här: när hon inte hittar honom. Ni vet, i vissa tider så känner man så här: var är du Jesus? Jag känner dig inte, jag hittar dig inte. Jag vill stå upp och gå omkring i staden, på gatorna och på torgen. Jag vill söka honom som min själ har kär. Jag sökte honom men fann honom inte. Och den här känslan man kan ha ibland, att man söker Gud och finner honom inte. Har ni känt det? Att han är tyst. Men han är tyst med flit, för att dra oss ännu närmare. Väktarna mötte mig där de gick omkring i staden. Alltså andra kristna. Och bruden, hon frågar så här: har ni sett honom som min själ har kär? Men ofta fick hon ingen hjälp av väktarna. Ofta förstod ingen vad hon höll på med. Hon var en konstig figur där som sprang och ropade efter honom som själen hade kär. Och de kunde aldrig hjälpa henne. Men knappt hade jag kommit förbi dem, så fann jag honom som min själ har kär. Jag tog honom fatt och släppte honom inte. Förrän jag hade fört in honom i min moders hus, in i min fostrarinnas kammare. Och då sökte jag Gud och kände så här: vad är moderns hus för någonting? Och vad är fostrarinnans kammare? Vad är det? Var blev jag fostrad och var blev jag född? I min ande. I mitt eget innersta. Och det är där jag känner liksom att jag får uppleva Gud. I mitt eget innersta. Där jag själv blev född. Och där jag blev fostrad och där man blir fostrad. Att få ha Jesus och uppleva honom, inte att jag behöver söka honom, upplevelsen på konferenser eller genom någon annan människa, utan jag får finna honom i mitt eget innersta. 3 och 6. När man umgås med Jesus i sitt innersta, så formas vi ju mer och mer till hans avbild. Och här börjar Jesus, han rörs av hennes förvandling, och här börjar ett formande i vers 6 som syns på hennes liv. Att relationen med honom som hon har i sitt innersta börjar synas på utsidan. Och det, då står det så här: vem är hon? Plötsligt så är det svårt att veta vem hon är. Hon som var svart och de visste vem hon var. Så plötsligt, vem är hon? Som kommer hit upp. Som tar gestalt upp från öknen. Så som i stoder av rök. Alltså rök, Guds närvaro kommer runt omkring henne. Kringdoftad av myrra och rökelse. Och alla slags köpmannakryddor. En väldoft runt den här kristna. En Guds närvaro. Vem är hon egentligen, den här människan? Och i Höga visan 4, vers 9. Så ju mer den här förvandlingen tar gestalt och Guds närvaro kommer att vila över henne, ju mer rörs Jesu hjärta av henne. Så i Höga visan 4 och vers 9 till och med 11. Du har tagit mitt hjärta. Du, min syster, min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick. Med en enda länk av kedjan kring din hals. Hur skön är inte din kärlek, du, min syster, min brud. Hur ljuv är inte din kärlek. Ja, mer ljuv än vin, och doften av dina salvor övergår all vällukt. Av sötma dryper dina läppar, min brud. Din tunga gömmer honung och mjölk. Och doften av dina kläder är så som Libanons doft. Så när den kristna börjar tala, så är det ljuvligt för Gud att höra hennes röst. Och till den här perioden så har den kristna varit ensam med Gud mest. Hon har inte varit i funktion. Men när Jesus ser det här, att det här tar form, då börjar han att vilja ta ut henne. För då kan han bli synlig också inför andra människor. Att det kommer en kallelsetid. Och vi ska läsa vers 12 och 16. För att i och med att bruden har kommit till det här tillståndet, så skapas en ny lustgård. En ny lustgård skapas. Och den här gången för den sista Adam. Inte för den första Adam. Utan nu skapas en lustgård för den sista Adam. Och det står i vers 12. Höga visan 4, vers 12 till 16. En tillsluten lustgård, alltså bara för sin brudgum. En tillsluten lustgård är min syster, min brud. En tillsluten brunn, en förseglad källa. Bara för honom, inte till salu. Går inte att smickra, går inte att hota, går inte att manipulera. Hjärtat är stängt, utan hon har givit sig till 100% till Gud. Så som en park av granatträd skjuter upp med de ädlaste frukter. Med cyperblommor och nardusplantor, med nardus och saffran, kalmus och kanel, rökelseträd av alla slag, med myrra och aloe, de yppersta kryddor av alla slag. En källa i lustgården är du. Och det här är varför vi har blivit kristna. Det är för att det ska skapas en lustgård för den sista Adam. Så att när vi går den här vägen med Gud, i vårt innersta fördolt i en kärleksrelation med honom, så kommer vi att bli kallade ut bland människor, allihopa. Och då är det rätta tjänster. Man kan gå på en bibelskola och bli profet och bli pastor, och man kan bli evangelist och man kan bli allt möjligt. Och tjänstgöra i kyrkor. Men en äkta tjänst har gått den här vägen. Det går inte att utbilda sig till. Och Gud vill den här sista tiden ha äkta tjänster. Han vill ha sin brud i funktion. Och allt som det handlar om är våra hjärtan. vad jag väljer. Och i Höga visan 5 så kallelsetiden kan vara en svår tid. För man är inte alls inne på det. Det står så här: jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta. Hör, då klappar min vän på dörren. Öppna för mig, du min syster, min älskade, min duva, min fromma. Ty mitt huvud är fullt av dag, mina lockar av nattens droppar. Men hon svarar och inte alls liksom inne på att komma ut. Jag har lagt av mina kläder, skulle jag nu åter ta dem på mig? Jag har tvagit mina fötter, skulle jag nu åter orena dem? Min vän räckte in sin hand genom luckan, då rördes mitt hjärta över honom. Och jag stod upp för att öppna för min vän, och mina händer dröp av myrra, mina fingrar av flytande myrra som fuktade rigens handtag. Så öppnade jag för min vän, men min vän var borta och försvunnen. Min själ blev utom sig vid tanken på hans ord. Jag sökte honom men fann honom inte. Jag ropade på honom men han svarade mig inte. Och där kom väktarna, och vad de gjorde, det var att de ryckte av henne manteln som Gud hade givit. Så för ofta är det så att när Gud kallar, för just de orden använde Gud till mig när han ville jag skulle gå ut. Precis de orden. Han sa det först så här: i september i höst, då ska du börja med det och det. Och jag sa nej, det vill jag inte. Och då gav han mig de orden: kom hit ut. Och jag kände så här: nej, jag vill inte. Jag vill inte vara bland människor. Jag har funnit det bästa, en relation med dig. En fest. Och det är gratis. Och jag får vara med dig halva dagarna med dina barn i skolan. Jag vill aldrig göra någonting mer. Utan få vara kvar i det. Men när Gud hade dragit i mig och dragit in mig i det, så att jag kom ut i en funktion, så fann jag honom inte. Och jag tror det är vanligt att känna så här: vad ska jag egentligen göra? Vad vill du, Gud? Så det börjar en ny sökande tid innan man hittar funktionen där man känner att man är som en fisk i vatten. Och den kan vara precis tvärs emot hur man fungerar i det naturliga. Precis tvärs emot. Så man kan tänka sig: jag har en bra sångröst, då ska jag nog sjunga. Eller om jag är en bra talare och argumenterar, då ska jag nog tala. Men det behöver inte alls stämma ihop i det naturliga. Det kan vara tvärs om. Så när Gud kallar dig ut bland människor, så är det jättesvårt att tänka ut vad kan han ha tänkt. Och det kan vara en tid där man undrar: var är du, Jesus? Vad vill du jag ska göra? Vill du jag ska vara i Stockholm eller i Norrköping? Eller vad vill du? Men man finner när man söker honom. Och man kommer in i det på ett helt övernaturligt sätt. Och man kan aldrig tänka ut det. För mig att prata var det värsta. Det var det jag sa till Gud: det är fullständigt, ja, omöjligt. Det går inte. För att jag kan inte ringa till tandläkaren, för när tandsköterskan svarar blir jag så rädd, så jag vet inte när jag är född. En sån människa kan inte tala. När jag var på sjuksköterske-träff och vi skulle träffas och tala om vad vi jobbar med, så när det kom till min tur började mitt hjärta slå, så att jag ljög. Jag talade inte ens en gång om vad jag jobbar med, utan hjärtat slog och sa: hemmafru. Och det var inte sant. Ens en gång. Jag tänkte, en sån människa kan inte tala. Det är omöjligt. Men Gud förde ju in mig i det genom helt övernaturliga saker. Han gav sig inte. Och han fick det dit. Och att jag överlevde, det är ett under. För jag var skräckslagen. Jag kunde inte tugga fast föda. Jag var skräckslagen. Jag stod bakom en talarstol och kjolen fladdrade sig. Det var tur att det inte var genomskinlig. För kjolen gick så här. Och jag sa till Gud så här: jag öppnar min mun. Och något att säga hade jag inte. Men jag hörde en sak, och det var Gud sa: slå upp Josua 1:9. Och där stod det: var oförskräckt och frimodig, för att Gud var med mig. Och det var som att få en napp i mun. Oförskräckt och frimodig, och Gud, du är med mig. Och jag stirrade på det där den här söndagen i panik. Och så länge jag tittade på de här verserna så hade jag någon tröst. Men så fort jag lade undan Bibeln så kom vansinneskräcken. Så när jag kom till kyrkan så kom jag med den här bibelversen, och den pastorn tänkte så här: oh, hon förbereder sig perfekt. Jag var bara för att inte toppa av. Och jag sa till Gud så här: svimmar jag så räcker jag upp min hand. Och älskade fader, håll mig i handen så jag slipper ligga på golvet. Och jag öppnar min mun och kommer det ut några ord, du har gjort det du vill, och annars så sätter jag mig på en gång. Jag bara, det går inte att förklara hur skräckslagen jag var. Alltså det var så där hemskt som man känner, som man vill bara fly. Finns det någon utväg? Och jag öppnade mun och det kom ord. Och det var ju under att det kom ord. Jag tuppade inte av. Men när det väl var över så var jag så glad att jag skulle bara springa därifrån. Och då sa den här pastorn att nu säger Herrens ande att vi ska be för sjuka. Jag hade aldrig bett för sjuka. Och det kom en hel rad med förbönskar. Jag hade aldrig sett sånt. Jag var inte på de mötena. Jag blev helt förstörd av alla de här. Och jag visste inte ens hur man gjorde dem alla hem. Jag visste inte vad man gör med människorna. Det var som en fasa, alla dessa som kom. Jag tänkte, det här är ju helt barockt. Och jag gick till den första, hon var gravid, så jag la handen på henne. Och pangsar så föll jag som en fura och hon kom efter. Och jag tänkte, vad händer? Där låg jag på golvet och jag kom inte upp. Och min väninna tänkte, vad gör hon? Hon kom inte upp. Så hemskt. Men jag kom upp till slut. Och Gud gjorde under. Och mina ögon, jag trodde, alltså det var, om någon hade vetat hur jag mådde. Jag tänkte, vad vantalare. Hon ber för sjuka henne, han hittat någonstans. Och så säger han så här, ja, nu säger Herrens ande att vi ska starta helande skola till hösten. Jag flydde därifrån. Gömde det här och glömde det med allt vad jag kunde. Jag tänkte inte tanke på det. Bort, så hemskt. Och så tänkte jag, de glömmer det. Så kom jag hem på sommaren, så ringer en grann och säger, du ska annonsera i Dagens Nyheter. Tänkte, det är inte sant. Hemskt, vad är det här? Vad är det här liksom? Och tänkte, jag måste åka dit. För tror ju mig. Och tänkte, ja, pastorerna de undervisade, gjorde de sist. Sådär. Och då ska jag lägga händerna på dem sådär som det var sist. Så jag åkte dit alltså med fasa. Det fanns inga pastorer. De hade lämnat det till mig. Så. Och om de människorna som var där den gången, det var många människor, hade vetat hur jag kände mig. Då... Oj, så. Och då öppnade jag min mun och ut kommer en undervisning om en badbalja som jag aldrig hade hört. Hur Gud skulle lägga sina barn i en badbalja och börja tvätta dem rena för den sista tiden. Jag hade aldrig hört något sånt. Och jag var idel öra. Jag tänkte, det är inte möjligt. Och Gud han sa så här, jag ska gå som en luskam över hela jorden. Ingen ska komma undan min andes beröring. Och som en luskam. Och till slut var jag så fascinerad och andra trodde att det här var någonting jag kunde. Jag var helt så. Och så väntade de på förbön. Och då var det, jag vet, då satt de. Och då var det en kvinna som sa det. Ja, jag är sned i höften. Jag har ett kort ben och ett långt. Och det hade jag hört talas om. Att någon hade varit på ett möte och sett något ben växa ut. Jag hade aldrig sett det. Och det sa hon. Hon var sjuksköterska, hon var missionär och var hemma. Och då skulle hon räcka ut sina ben och visa mig. Och jag satte mig ner och såg att det ena benet var lite längre. Och det andra var lite kortare. Och jag hade inte bett en bön för henne förrän hon hoppade till det hon satt. För jag hade precis bara börjat titta. Så jag hoppade hon så här. Och så började benet växa. Och jag fattade inte. Titta. Och på alla andra. Och titta. Och det växte. Men det värsta, det växte förbi det andra. Så jag kände, jag måste gripa in. Jag håller emot. Så jag höll emot allt vi orkade. Jag tänkte, blir det längre så blir det ju förskräckligt. Och det vart fel. Det vart längre alltså. Fast jag höll emot så vart det längre. Och jag tittade på de andra. Vad är det som händer? Och så reste hon sig. Och var helt helad. Hon var inte sned. Fast det hade blivit fel, tyckte jag. Och det växte om. Men nu det rätta till sen hon gick, det vet jag inte. Och Gud gjorde under. Jag tänkte, det är inte sant. Alltså, jag hade ingenting i mig själv. Den räddaste. Och ville inte. Jag ville för allt. Men jag var så glad när jag fick gå hem. Och försöka komma bort. Men det där kom ju på gång. Och det kom nya kallelser. Och jag grät när jag åkte hemifrån. För jag ville inte. Men Gud hade bestämt det. Han lät mig vara med honom i flera år. Och älska honom mer än något annat. Jag var inte alls intresserad av kyrkan. Absolut inte av någon människa. Jag var intresserad av honom. Men vid en viss tidpunkt. Han sa att jag inte alls var mogen för det. Det är jag inte än. Men Gud måste ju ha någon. Så vi är på samma nivå. Det är bara att Gud har någon. Liksom. Och det kom ett profetiskt tilltal den gången. Över mig. Som jag kände var rätt. Och då var det en man som kom fram och sa så här, jag har kallat henne för att jag älskar er, sa han till människorna. Och det kände jag var rätt. Så att det var alldeles i förtid och i omognad, men för att han älskar människorna, för att de skulle kunna komma in i en kärleksrelation med honom. Och sen att han skulle kunna använda dem oberoende av någon kunskap eller naturliga resurser, utan bara att han skulle verka genom en. Man blir så förvånad, man tror inte det är sant när Gud tar över. Några år sedan så körde jag till Hudiksvall, undervisade i 6 timmar och körde hem. Och tyckte att jag hade kört runt kvarteret. Så kändes det. Då kände man sig, ja, det var inte jag. Det var en annan som använde lerkrukan. Men det är det här Gud vill. Och då blir det, och man vet ju själv om någon tycker sig, åh vilken bra predikan, vad du är duktig. Så vet man ju själv att det inte var man själv. Andra tror, kan ju tro det. Men man själv är mycket medveten om att det var han. Och då ger man all ära. Men ju mer man älskar honom, ju mer vill man stå till hans förfogande. Men det spelar ingen roll om han vill dammsuga genom en, eller gå och handla, eller stryka, eller vara apostel. Det är inte där det sitter. Utan det är just att det är han som får vara verksam. Det är det. För man älskar honom. Och Gud kommer att ta er och kalla på er. Och i Höga visan 6:1 så står det så här: min vän har gått ner till sin lustgård, till sina väl luktrika blomsträngar. Och så säger han så här, kommer det något nytt? Han har hela tiden pratat om en lustgård, nu säger han så här: för att låta sin jord beta i lustgårdarna. Då har han plötsligt flera lustgårdar. Och för att plocka liljor. Förut har han pratat om en lilja, nu har han plötsligt flera liljor, alltså flera brudsjälar. Så nu går han ner till sina lustgårdar för att plocka liljor. Och vad ska han ha de här liljorna till? En lilja är ju en bild på en som är ren. Och han plockar liljorna till en tjänst som är till för honom. Och till de här liljorna kommer han att våga sända sina får. Jag är min väns och min vän är min. Där han för sin jord i bet bland liljor. Så sen när han har fått den här brudsjälarna till lustgårdar. Nyskapade lustgårdar som är till för den sista Adam. Så går han till lustgårdarna och så plockar han liljor. Och de liljorna kommer han våga föra sina får till. Idag finns det massa tjänster som kristna kommer till och ska få hjälp. Som inte är kallade av Herren. Som inte är liljor. Och som kanske många kristna tar skada hos. Men Gud vill gå och plocka liljor. Och dit vill han leda sina får. I vers 4 så ser vi hur berörd Jesus är av det här verket som har blivit. I vers 4-8. Och att hon framträder alltså mer Kristuslik än de andra. Och det står här tydligt. Vänd bort ifrån mig dina ögon, säger han till bruden. Och det här är så speciellt. Ty det har underkuvat mig. Så berörde han. Ditt hår är likt en jord av jätter som strömmar ned för Gilead. Och allt det här är ju andliga saker som har hänt i hennes inre. Dina tänder liknar en jord av tackor nyss uppkomna i badet. Allsammans med tvillingar, ofruktsamma är ingen bland dem. Lik ett brustet granatäpple är din kind där den skymtar genom din slöja. Och sen säger han så här, så kommer han med otaliga andra. 60 är drottningarna. 80 bihustrorna. Och tärnorna en otalig skara. Men en enda är hon, min duva, min fromma, hon sin moders endaste, hon sin fostrarinnas utkorade. En brudesjäl som har låtit sig fostras fram till Kristus likhet, sin fostrarinnas utkorade. Hon har låtit sig fostras av Guds ande och Guds ord. Så att Kristus livet framträder mer än hos de andra. Och andra ser det och gläds. Det står här i vers 8. Efter hon sin fostrarinnas utkorade. När jungfrur ser henne, de som inte har nått fram dit, men som har rena hjärtan. Prisar de henne, säll. Drottningar och bihustrar som är på väg höjer hennes lov. Och i vers 11 så är alltså Kristi brud ledd bara av Gud. Det står i Johannes 3:8 så står det så här att anden leder, ingen vet. Den som är ledd av anden, ingen vet vad den är. Hur står det? Johannes 3:8. Ska vi slå upp det sen? Så här står det i vers 11. Oförtänkt satte mig då min kärlek upp på mitt första folks vagnar. Så rätt var det för anden iväg med den som är en Kristi brud. Det finns ingen som kan ha kontroll. Ingen vet vart hon är eller vart hon tillhör. Utan anden är den som regerar och som äger henne. Hon är totalt ledd av anden. Och fast folket ropar, vänd om du brud från Sulen, vänd om, så att vi får se på dig. På grund av att Kristus livet har blivit synligt, men att hon leds hela tiden av anden. Och här i sjunde kapitlet så beskriver Kristus livet synligt, vi kan bara läsa lite grann. Hur skön är inte dina fötter i sina skor du ädla. Dina höfters rundning är så som ett bröstbenets kupor, gjord av en konstnärs händer. Ditt sköt är en rundad skål, mod vinet aldrig fattas där i. Din midja är en vetehög, omhängnad av liljor. Din barm är lik ett killingpar, tvillingar av en gasell. Din hals liknar elfenbenstornet. Dina ögon dammar i Hesbon vid Batsrabbins porten. Din näsa är så som Libanons tornet, som skådar ut mot Damaskus. Ditt huvud höjer sig så som karmel och lockarna på ditt huvud av purpurglans. En konung är fångad i dess snara. Jesus själv blir fångad i att hennes liv är så Kristuslikt. Och i vers 11 och 13 så ser man att det livet inte bara blev synligt, utan det kommer också i funktion. Så i vers 11 och 13 så ser vi att Kristuslivet i funktion i kärlekens tjänst. Kom min vän, låt oss gå ut på landsbygden och stanna i byarna över natten. Bittida må vi gå till vingårdarna för att se om vinträden har slagit ut. Och om knopparna har öppnat sig, om granatträden har fått blommor. Här går hon ut i tjänst. Där vill jag ge min kärlek åt dig. Kärleksäpplen sprider sin doft och vid våra dörrar finns alla slags ädla frukter, både nya och gamla. Åt dig min vän har jag förvarat dem. Så tjänsten som bruden har är inte för att bli någonting. Inte för att få vinning av människor. Inte för att vara någon berömd. Inte för att få pengar. Utan tjänsten är 100% kärlek till sin brudgum. Finns ingenting annat. Finns inte att vara för mer eller försöka få någon vinning av människor. Och i Höga visan 8 så är det en sak till som jag undrat över, som Gud förklarade för mig. Där står det i vers 1 och 2 i kapitel 8. Ack att du vore så som min broder, ammad vid min moders bröst. Om jag då mötte dig där ute så finge jag kyssa dig, och ingen skulle tänka illa om mig därför. Jag finge då ledsaga dig, föra dig in i min moders hus, och du skulle undervisa mig. Kryddat vin skulle jag ge dig att dricka, och saft från mitt granatträd. Har ni undrat över det någon gång? Vad det står att hon säger, ack att om du vore så som min broder, då fick jag kyssa dig där ute bland människorna. Har ni undrat det här någon gång? Vad det betyder? För jag frågade Gud, vad betyder det? Har ni tänkt på det eller? Varför hon säger så? För att om han hade varit en vanlig broder, hon hade kunnat få kyssa honom ute och kunnat tagit hem honom och bjudit honom, så hade det varit något i det naturliga som hade gått och förklarat för människor. Det här livet som bruden upplever med sin brudgum är ett fördolt liv och är inte i det naturliga och går inte att förklara för människor. Och man blir väldigt konstig, och man önskar ibland så här, om jag kunde förklara det här för någon, så skulle jag bli också mer lättförståelig vad det är jag håller på med. Men man kan inte förklara det här, för det här är inte i det naturliga. Han är inte en synlig bror som jag kan kyssa ute och visa, utan det är någonting i det fördolda som inte någon annan kan förstå om de inte själva har upplevt det. Det är ett fördolt liv. Och i Höga visan 8 och 5, så det var där jag såg den här bilden som en syn. Där det står det, vem är hon som kommer hit upp från öknen? Hon kom inte i egen kraft, utan hon kom stödd på sin vän. Där under äppelträdet väckte jag dig. Där var du som din moder hade fött dig. Där födde dig hon som gav dig livet. Och sen i vers 6 och 7 så blir förbundet verksamt. Budet hålls och trohet. Vers 6 och 7. För det är ditt Gud längtar efter. Det står så här att om vi förblir i honom och hans ord förblir i oss, så kan vi be om vad helst vi vill. Det står i första Johannes 3 också. Att vad helst vi ber om, det får vi av honom. Eftersom vi... Vad helst vi ber om, det får vi av honom. Eftersom vi... Vad står det? Håller hans bud. Och gör vad som är välbehagligt för honom. vill Gud att vi ska börja få bönesvar. Innan man kommer till en viss mognad, då får man manna som en försmak på arvet. Men när man har gått över Jordan så menas att man har blivit fri från syndanaturen mycket, mycket mer, så att Kristuslivet har ett övertag. Då fick de arvet på andra sidan Jordan. Och här, när förbundet blir verksamt, då börjar också en helt annan sorts av välsignelse och auktoritet. Och här i det här så kom förbundet verksamt, budet hålls och trohet. Ha mig som en signetring vid ditt hjärta, så som en signetring på din arm. Ty kärleken är stark så som döden, dess trängtan obetvinglig så som dödsriket. Dess glöd är så som eldens glöd, en Herrens låga är den. Det största vatten förmå ej utsläcka kärleken. Strömmar kunna inte fördränka den. Om någon vill ge alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bli försmådd. Här har kärleken mellan brud och brudgum ett övertag. Ingenting kan rå på kärleken. Hon har kommit till ett tillstånd där ingenting rår på kärleken. Och den som älskar honom, det är signetringen, förbundet, håller hans bud. Och det här hon också kan börja stödja andra. Och det står i vers 8 och 9. Vi har en syster, för sen när man har kommit så att vi växer upp, så börjar vi se på kristna, andra kristna. Naturligt, utan att kritisera, så känner man så här, vem är hon och han som blir kristen? Vad är motivet? Är det att bli en predikant, en apostel, eller få ut vinning för att bli frisk, eller få mina önskningar uppfyllda genom Gud? Vad är det för en kristen? Eller är det en som älskar Jesus? Den blicken får man sen. Man tänker så här, är hon eller han en som älskar honom, som vill vara kristen bara för honom, inte för att få någonting, utan för att vi älskar honom? Det är en sån tanke. Och där kommer man i funktion. I vers 8 och 9. Vi har en syster, en helt ung, som ännu inte har någon barm. Alltså kan inte ge någon föda, andlig föda, till någon annan. Vad ska vi göra med vår syster när tiden kommer att man vill vinna henne? Är hon en mur, så bygger vi på den ett krön av silver. Så är hon så, då börjar vi arbeta och hjälpa henne. Men är hon en dörr, alltså som släpper in orenhet och som inte har det hjärtat, då bommar vi för den med en sederplanka. Men, och så säger hon så här, jag är en mur. Alltså välbehaglig för Gud. Säger bruden, för det vittnar hennes ande. Jag är en mur och min barm är så som tornet är på. Så blev jag i hans ögon en kvinna som var ynnest värd. Anden vittnar i brudesjälens ande om ett välbehag. Vi kan ta det här vers 12 och 13 snabbt, för det är också en sak som jag undrade över. Det står så här i vers 11 då. En vingård ägde Salomo i Balhamon. Den vingården lämnade han åt väktare. 1000 siklar silver var kunde det hämta ur dess frukt. Så att Salomo hade en vingård. Och den lämnade han ut åt väktare. Och de fick 1000 siklar silver var för frukten som de inbärgade. Det var värd så mycket. Men så säger någon så här, som man inte vet vem det är, som säger, men som är Jesus, han säger så här: men min vingård, den har jag själv i min vård. Du Salomo må taga dina 1000, och alltså som du får in för ditt arbete, för ditt kristna arbete, och 200 av dem må de få som arbetar åt dig. Så att det är ett godkännande. Som om vi säger en församling, och de får in vissa pengar, och de som arbetar i församlingen får lön för sitt arbete, så är det godkänt av Gud. Det är till och med en rättighet. Och han säger det, du må ge dem 200 för deras arbete. Men så säger han, min vingård, den hade han själv i sin vård. Och då känner brudesjälen så här, att jag arbetar inte som väktare i Salomos vingårdar, utan jag har tagit tjänst i Herrens vingård utan lön. Jag avstår från min rättighet för min kärlek till honom. Och jag undrar så vad det där betyder, men det går så långt Gud i mitt hjärta. Och Paulus, han sa så här, jag har rätt till lön. Men min lön är att avstå från lönen. För att han arbetade av kärlek till sin brudgum. Så att arbeta i Herrens vingård och brudesjälen gör av kärlek, ej av lön. Vers 13 då, och 14 så slutar vi med det. Och så säger Jesus så här till bruden. Att det här är ljuvligt. Du lustgårdarnas inbyggerska. Vännerna lyssnar efter din röst. Låt mig få höra den. Och då säger bruden. Skynda åstad min vän. Lik en gasell. Eller lik en ung hjort. Upp på det välluktrika bergen. Kom Jesus, så går vi ännu högre med varandra. Det var hon längtar efter, på ännu högre höjder, närmare honom. Det underbaraste liv som finns. Gud ledde det så att vi kom igenom hela höga visan. Men Gud vill att vi tydligt ska se vad det kristna livet är till för. Det är inte till för att bli någonting, utan det är till för att skapas till Kristi brud. Inte att bli någonting inför människor, men att bli det vackraste som finns inför honom. Och det handlar inte om prestation, utan det handlar om kärlek. Och en ny lustgård. Och att Gud får använda sin brud i världen. Och göra sig själv synlig och sina egna gärningar kunniga. Och hon gör det inte för någon vinning. Hon söker inget pris av människor, utan hon gör det av kärlek till honom. En sann kristendom. Och det är det här Gud gör den här sista tiden. Och man känner skillnad på sann kristendom och det andra. Visst gör man. Men när man får en näsa som Libanon, ston, så känner man skillnad. Så är det. Och ju ärligare man är, ju andligt känsligare blir man. Och människor kommer att missförstå Kristi brud. För att det går inte att fånga henne. Utan hon följer honom. Och hon älskar allt Guds folk. Och hon tillhör honom. Hon älskar alla människor, också sina fiender. En kärleksrelation med honom, den allra bästa. Och även när han inte är att finna, så gör han någonting i brudens själ. Han tiger stilla i sin kärlek. Och han drar sig undan. För att hon ska bli ännu ivrigare att söka honom. Det är den underbaraste kärleksrelation som finns. Och sången i själen ökar. Och jag undrar så över den här sången, för den går inte med ord att beskriva. Det är det underbaraste som finns. Och för mig känns det som att själen tuggar och dricker. Jag upplever det så här. Om jag ska kunna beskriva det, som om själen kontinuerligt tuggar och dricker. Och det ger en smak och en mättnad och en törstsläckare som inte finns svenska ord. Det finns inga ord. Jag kan inte beskriva det. Jag kan inte förklara det. Men jag känner så här. Allt vad jag vill, det är att få leva så i evighet. Jag vill aldrig bli av med det. Jag vill aldrig få missa det här. Och för mig, många kan känna så här, evigheten, miljarders, miljarders år. Vad långtråkigt det måste bli till slut. Men det är ju Jesus i nuet, det här. Det är himlen för mig egentligen. Det här som jag äter nu. Och det finns ingenting, inte ens en gång i närheten, som jag skulle kunna byta ut. Det finns inte. Och det är därför jag är gladast när jag sitter och inte gör någonting. Bara för att då kan jag öka på det här. Och det är det bästa som finns på jorden. Och jag förstår inte att det är möjligt. Men det går inte att förklara det. Men har man en gång smakat den smaken, då tror jag att alla är fast. För på något sätt känner varje cell i ens kropp, jag är skapad till att få den här födan för min själ. Jag är skapad att dricka det här. Jag är skapad att äta honom. Och har själen börjat äta honom, så vill man inte ha något annat. Och det är en konstighet, för man blir beroende. Jag tänkte så här, djävulen, han vet hur själen fungerar. Börjar man ta lugnande tabletter eller dricka sprit eller någonting så här, så själen vill ha mer. På något sätt är själen nog så. Men börjar den smaka och äta honom, då vill den ha mer. Och i min själ är det en smärtsam längtan hela tiden efter mer. Men bara av honom. Jag vill inte ha något annat. Så därför så har mitt liv, jag tror, lagiskhet och prestation, det är självglädje. Vill man titta på tv, då tittar man på tv så länge man vill. Till Gud har gjort ett verk. Så att man inte kommer in i någon lagisk konstighet utan anden får ta över. Men för mig blir det så här att jag orkar inte titta på tv. Mer och mer. Bara för att jag inte får den här smaken. Om jag tittar på tv så måste jag samtidigt äta honom.